Ja, vi ska läsa ifrån Lukas evangeliets 10:e kapitel, verserna 25 till 37. Lukas 10, 25 till 37. Och temat för den här dagen är ju medmänniskan. En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: Sköt om honom. Och kostar det mer så ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: Gå du och gör som han. Amen. När Jesus mötte människor på sina vandringar i Palestina så mötte han alla slags människor. Det var de som ville lyssna till honom uppriktigt och bry sig om vad han sa. Det fanns väl de som inte brydde sig om honom alls. Och där fanns de som ville på något sätt sätta dit honom och finna fel eller något man kunde anklaga honom för. Och här är en sån situation. En laglärd, en som kunde lagen och var insatt i den, ville sätta honom på prov. Kanske var han en ärlig själ samtidigt och ville verkligen veta. Eller också om han bara kom för att göra det besvärligt för Jesus, det vet vi inte riktigt. Men han ställde i alla fall en fråga som egentligen vi alla människor bär på och skulle kunna ställa. Men jag är inte säker på att de flesta människor är riktigt medvetna om att det är den frågan man ställer när man söker tillfredsställelsen och meningen och lyckan i livet. Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Nya testamentet talar också om ett annat tillfälle då Jesus en dag kommer till staden Sykar som ligger i Samarien också det. Och han är trött efter vandringen står det, och han sätter sig vid en brunn. Och där kommer en kvinna mitt på dagen när det är varmt och ska hämta vatten ur brunnen. Och då säger Jesus till henne och ber henne om en tjänst, och han ber: Ge mig lite vatten. Och kvinnan blir ju väldigt förvånad över att Jesus tilltalar henne, som är dels är hon från Samarien, dels är hon en kvinna. Och det kommer i diskussion, och när frågorna börjar komma väldigt nära henne så gör hon, så undrar hon hur det ska bli, och hon börjar ställa en annan fråga. som ställer det hela på avstånd. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Vi ställer vi den frågan även om många inte är medvetna om det. Och den längtan som driver oss att få uppleva verklig tillfredsställelse i livet och mening med det hela. Och frågan är, jag har funderat mycket över det sista tiden, om inte det är drömmen om det förlorade paradiset som många gånger kan motivera oss till många stordåd. Och jag såg ett tv-program om Thor Heyerdahl för någon vecka sedan. Kanske någon av er såg det. Den här store norske upptäcktsresanden som hade ett antal teser och som bland annat gjorde de Kon-Tiki-resorna som var på Påskön och som också byggde den här vassbåten Ra 1 och Ra 2. Men sista gången han förde ett ganska, ja, dels väldigt spännande och omtumlande liv egentligen. Och det är märkligt att han överhuvudtaget överlevde alla dessa väldigt utsatta äventyr som han var med om. Men han också hade det rätt så besvärligt med sitt sätt och i sitt privata liv. Så var det rätt så mycket bekymmer egentligen. Nu var det så att de hade byggt den här vassbåten Ra 2 och skulle bevisa någonting, att strömmarna skulle föra dem. Jag minns inte riktigt vad det var, men man kom förbi där nere i någonstans vid Arabiska halvön där det var strider och man kunde inte få passera de vattnen som fanns där, därför att det var livsfarligt att göra det. Så man fick ju upp drömmen. Och så slutade det här tv-programmet med att Thor Heyerdahl står där tillsammans med sin besättning på stranden. Och så ser de hur en man då, man hade väl preparerat den här vassbåten, hur han tänder eld på den. Och så går liksom på ett sätt bokstavligt Thor Heyerdahls dröm upp i rök. Och så säger han i slutet på programmet: ja, det finns inget paradis här på jorden, sa han, utom det som kan finnas i mitt inre. Och jag tyckte att det var oerhört att han hade kommit fram till det efter ett så långt liv som han levde, så många strapatser han varit med om. Och han kom fram till detta, att vägen till paradiset, Edens lustgård, var egentligen spärrad, som det står i Bibeln, av keruber som vaktade livets träd. Bakåt är det inte möjligt, även om många människor idag skulle vilja uppleva paradiset vi kom ifrån. Jag tror det är fråga om ett kollektivt minne från Edens lustgård, där det fanns tillräckligt av allt som vi önskar oss. Det fanns en känsla av tillhörighet och gemenskap utan bismak. Och antingen drömmen gäller det goda riket, det förlorade barndomshemmet eller något annat som inte kan hotas av förstörelse, så är det fråga om inte det är drömmen om paradiset som vi har. Och vi sjunger ju Går vi till paradis med sång i sången Härlig är jorden. Och den sjunger vi fortfarande och den gör något alldeles speciellt med oss, tror jag, när vi sjunger den. Det finns någonting i den sången som knyter an till det här, drömmen om paradiset. Och vi tror att vi ska få uppleva det här på jorden. Och vi vet hur det är. Vi tänker att bara jag får det och det, så ska livet bli det här paradiset. Bara jag får den där väldigt tjusiga bilen som jag så väldigt mycket längtar efter. Eller om jag kunde få den där sommarstugan, eller jag kunde få göra den där karriären, så ska livet bli det som jag hade tänkt. Och så kanske den drömmen uppfylls, och så upptäcker vi efter ett tag att Det var ändå inte så märkvärdigt som vi trodde. Det var inte det som var paradiset. Och kanske han, och jag tror att han faktiskt hade rätt, Tor Heyerdahl, han säger det. Ska vi söka det, så ska vi söka det inom oss. Det är där det finns. Genom den källa som kan flöda i vårt inre. Vidare så säger det Jesus i texten här. Vad står det i lagen, säger han till en laglärde, på frågan om hur ska jag vinna evigt liv? Jo, hur läser du? Och för en from jude så var det ju så att uppfyllelsen utav lagen, det var det som försäkrade mig om evigt liv. Och så svarar han med en sammanfattning utav hela Mose lag, det som vi kallar för det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Det här citerar han, och Jesus säger det är rätt. Gör det så får du leva, säger Jesus. Det dubbla kärleksbudet, sammanfattningen utav egentligen hela Bibelns budskap. Du ska älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din vilja, av hela din känsla, av hela ditt förstånd. Och jag tycker det är underbart det här. För det är hela personligheten som är involverad. Det är inte bara en liten del. En del kan älska Gud med sin känsla, men sen blir det inte mycket mer. En del är de här handlingsmänniskorna, de kan älska Gud med sin vilja. Och så har vi de intellektuella som kan älska Gud med sitt förstånd. Men Gud säger att hela personligheten, Jesus säger att hela personligheten ska vara involverad i gemenskapen med Gud. Både vilja, förstånd och känsla. Och din nästa som dig själv. Men mannen är inte nöjd. Och så börjar han med det som vi har så lätt för. Nämligen att teoretisera frågan. Vem är då min nästa? Och ställer man den frågan, då kan man ju hålla det hela på avstånd. Precis som kvinnan vid Sykarsbrunnen säger och sa, som jag berättar om. Att ni judar säger att det är Jerusalem man ska tillbe Gud. Men våra fäder säger att det är på det här berget. Och så visar hon på berget Gerizim som ligger där i närheten av staden Nablus. Och på det sättet så gör man ju frågan ofarlig egentligen. Och så börjar han teoretisera, den här mannen. Så berättar Jesus händelsen om den barmhärtige samarien som vi så väl känner. Så jag ska inte ta den, utan vi vet om det. Och han konstaterar, mannen här, på Jesu fråga att det var den barmhärtige samarien. Han som var föraktad av judarna. Den som man inte ville ha med någonting att göra. Som egentligen var utfryst. Det var han som hade visat barmhärtighet. Och så frågar Jesus, vem utav de här tre, prästen, leviten eller samarien, var den mannens nästa? Och då svarar han ju, den som visar honom barmhärtighet. Jesus vägrar låta sig dras in i den här teoretiska diskussionen. Och han vänder på hela frågan. När mannen frågade här, vem är min nästa? Så säger Jesus till honom, var du är nästa? Så som den här samarien var. Ha honom till din förebild. Och så visar han att kärleken är aldrig bara teori. Den är alltid konkret och den visar sig i handling. Och Wilfrid Stinnesen, karmelitemunken, han har skrivit: den laglärde tänkte på sig själv och undrade hur långt hans förpliktelse sträckte sig. Jesus uppmanar istället till att tänka på den nödlidande. Att försätta sig i hans situation och vara redo att hjälpa. Ställer vi teoretiska frågor till Bibeln så kommer den alltid med ett praktiskt svar. Vi kan fråga, vem är Gud? Och då svarar Bibeln, lev som barn till din himmelske fader. Lita på honom. Vi frågar, vad är bön? Bibeln svarar, och Jesus svarar, så ska du be, Fader vår som är i himlen. Vad är kärlek? Jesus säger, gör som den barmhärtige samarien. Och vi frågar ibland, är det många eller få som kommer till himlen? Och Jesus han svarar, kämpa för att komma in genom den trånga porten. Förlora inte tid med spekulationer. I vår tid är det ju så, i vårt sekulariserade samhälle, så har vi tagit väl fasta på den andra delen i kärleksbudet, det som handlar om vår medmänniska idag. Och det är mycket som kallas kärlek idag. Det är mycket som sjungs om i sånger, och man kan väl inte höra en enda sång egentligen som är i tv och så vidare som inte handlar om kärleken. Och då kan man fråga, betyder kärleken liksom, kan den betyda vad som helst? Problemet är i det här, att, och även det här med att älska sin nästa, det verkar ju försvagas rätt så mycket i vårt samhälle idag. Men samtidigt så har det blivit ett problem, för om vi tar bort det första ledet i det här budet som Jesus sa, så finns det ingen som bestämmer vad kärleken till nästan innebär. För det är ju Gud som ger människan hennes höga värde. Och när vi tar bort honom ur tänkandet, så finns det egentligen ingen som garanterar vårt värde. Och inte heller vad kärlek är. Och idag så verkar det väl mest kärlek betyda att få människan få göra som precis som hon vill. Och få leva ut sin så kallade frihet. Och egentligen så blir det många gånger tyvärr istället att man lever ut sin själviskhet. Och vi inser snart att ett sånt samhälle blir ju omöjligt. Och vi skulle kunna jämföra med att vi finge tillåtelse att köra som vi ville i trafiken. Det är fritt fram. Vem som helst får köra som han eller hon vill. Och då undrar jag hur många utav oss skulle våga sig ut på vägen i den situationen. Det är ju tryggt att det finns trafikregler och att vi litar på att människor följer dem. Det är ju det som gör ett samhälle möjligt. Och det är precis som med livet med Gud och så vidare. Gud är ju kärleken. Och hur får vi del utav den? Den kärlek som också vill nå vår medmänniska. Ja, vi hörde läsas i inledningsorden om det. Vi hörde Åke läsa, detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Och det är så att vi får vår del av kärleken när du och jag tar emot Guds kärlek i våra liv. När vi tar emot den kärlek som han vill ge. Och den kärleken sätter mig i stånd att älska inte bara mig själv utan också den som för tillfället är min medmänniska. Hur ska jag få del av den kärleken? Jo, när jag lever i honom, när jag öppnar mig för den och låter honom komma nära. Till sist ska vi också säga, det finns en äldre tradition av bibeltolkning av den barmhärtige samarien. Och den sa att den barmhärtige samarien, det är Jesus själv. Han som var föraktad. Han som kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Föraktad var han och övergiven, en smärtornas man, förtrogen med sjukdom. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor dem lade han på sig, medan vi höll honom för hemsökt av Gud. Och till oss alla så vill han säga: motta också du min hjälp. Låt mig uppenbara Guds godhet för dig genom att hjälpa dig. Och sedan du själv har fått hjälp, så tag den barmhärtige samarien som förebild. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för att du vill hjälpa oss att öppna för din kärlek. Också att den får övervinna vårt inre motstånd. Tack för att du vill, du som är den enda som är god. Tack att du kan ge oss det vi behöver. Och ge oss utav din nåd och barmhärtighet i Jesu namn. Och låt din kärlek få vidröra oss och beröra oss, så att vi också kan ge den vidare till den som vi för tillfället är, möter och får vara en nästa för. Tack att du hör vår bön i Jesu namn. Amen.